Det är onsdagen den 22 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna! Den 18 maj i år lämnar ju Sverige och Finland in sina ansökningar till försvarsalliansen NATO. Och de flesta medlemsländer förklarade sig snabbt vara mycket positivt inställda till vårt medlemskap. Men på ett tidigt stadium slog det också klart att Turkiet inte riktigt är med på noterna. President Erdogan har ställt upp omfattande villkor och krav för att godkänna ett svenskt medlemskap. Hur ska vi förstå Turkiets agerande? Hur tänker Erdogan och vilka möjliga utfall finns på den här situationen? Det tänkte jag vi skulle prata om idag, och som gäst i podden har jag därför Paul Levin som är docent och föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Varmt välkommen till mig, Paul.
Tack så mycket.
Ja, vi sätter väl igång direkt. Inför den svenska NATO-ansökan beskrev, i alla fall som jag minns det, många det, den kommande processen som ganska okomplicerad och mest ren formal, att vi mer eller mindre skrev in oss i NATO. Så blev det ju inte, så jag antagligen har en del överraskats av den turkiska reaktionen. Hur överraskad blev du av att Turkiet har gjort motstånd?
Alltså, risken fanns ju där. Det var ju, alltså, en av dina kollegor på nyhetsredaktionen, Jesper Strömbäck, gjorde skrev en artikel om det var veckan innan eller ett par veckor innan det svenska beslutet kom. Där han just lyfte farhågorna, och jag var intervjuad i den. Så vi var väl några som hade påtalat riskerna med att det till exempel skulle kunna bli föremål för inrikespolitik. Kanske om allianspartiet, MHP, som är ett nationalistiskt parti som Erdogan så att säga regerar med stöd av. Och de kunde man tänka sig skulle kunna göra det här till en grej. Men samtidigt så var det ju så att Erdogan hade ju så att säga gett klartecken. Mina källor sa mig att utrikesministern Çavuşoğlu hade meddelat Ann Linde i ett möte i Bryssel att de inte hade några invändningar utan kommer släppa fram det. Så att risken fanns, men jag var ändå ganska förvånad.
Hur ska man då tolka det här turkiska agerandet? Varför gör man som man gör, helt enkelt?
Det är ju så att det finns massvis med Turkiet-experter som är väldigt säkra på sin sak och liksom vet exakt vad anledningen är, och jag skulle vilja säga att alla vi bör ha ett visst mått av ödmjukhet inför liksom, ja, möjligheten att tolka vad Erdogan faktiskt tänker, för beslutsfattandet vad gäller den turkiska utrikespolitiken är ju väldigt centraliserat och personaliserat, så det är Erdogan och en mycket liten krets. Och jag fick känslan att det var inte bara vi som var överraskade utan även stora delar av UD, turkiska UD. Men om jag ska då spekulera lite grann, så tror jag att dels så finns det då en långtgående kritik från Turkiets sida gentemot andra NATO-länder och länder som Sverige mot att de samarbetar med den kurdiska milisen YPG som Turkiet ser som PKKs syriska gren. Och PKK är den här terrorstämplade gerillarörelsen som Turkiet har bekämpat ett krig med sedan 80-talet, och över 40 000 människor har missat livet som ett resultat av det. Och det ser ju Turkiet som ett stort liksom, och existentiellt säkerhetshot. SD, den här YPG ingår ju indirekt i den här alliansen som bekämpar IS i Syrien. Och länder som USA och Frankrike ger dem sitt stöd. Sverige samarbetar politiskt på vissa sätt, kan man säga. Har allmänt stöttat så att säga, den regionen. Och Turkiet har inte fått gehör från de andra alliansmedlemmarna för sin kritik. Man har försökt att sätta stopp för andra NATO-planer tidigare, men inte riktigt lyckats. Men i det här fallet nu, när det är en utvidgning, så har ju Turkiet vetorätt och har möjlighet att sätta press. Och Sverige kanske sticker ut lite extra i och med att Sverige har varit en viktig tillflyktsort för många kurder. Det finns en Liten men ändå ganska stark kurdisk diaspora som är politiskt mobiliserad. Och Sverige har varit väldigt betydelsefull för den kurdiska saken. Och det liksom, ja, rimmar inte väl egentligen med Ankaras syn på samma fråga. Så det är väl det. Sen så ska man inte glömma att det har väldigt mycket inrikespolitik också som spelar roll i det här. Erdogan går mot val. Det ska vara val nästa år, i juni, kanske blir det tidigare än så. Och han ligger dåligt till i opinionsundersökningarna. Och i och med att det här är en fråga, PKK, som många i turkar så att säga är upprörda över, så går det hem att spela på den här frågan.
Det finns alltså ett ganska brett stöd i motståndet mot PKK helt enkelt. Det är inte bara Erdogan, utan det är även många andra turkiska politiska krafter som är överens med honom om den saken, så att säga.
Precis. Det här är inte en snäv fråga bara för AKP-anhängare, alltså Erdogans egna anhängare, utan det här är, dels är det så att det turkiska säkerhetsetablissemanget, om man säger så, vad gäller militären, underrättelsetjänsten och så vidare, de ser YPG, den här kurdiska milisen i Syrien, som ett existentiellt hot, som en möjlighet för liksom PKK att dels hämta politisk inspiration men också stationera och göra attacker därifrån. Sen så verkar inte det stämma i realiteten, men ändå. Det ses som ett existentiellt hot. Och likaså så är det någonting som väldigt många turkar bryr sig om starkt. Det här är liksom en ideologiskt laddad fråga som bottnar i en djup osäkerhet i Turkiet vad gäller den liksom statens enighet. Och historiker brukar prata om något som kallas för Sèvres-syndromet, som går tillbaka till Sèvres-fördraget, ett kortvarigt fördrag efter första världskriget som styckade upp det osmanska riket.
Just det.
Och den här rädslan för att landet ska söndras, den är djupt rotad. Och man kan ju komma ihåg att kurdfrågan och kriget med PKK är ju någonting som också det föregår Erdogans.
Just det. Så att, givet att man då tycker som Turkiet och också de flesta svenskar, kan man säga då att det ändå finns en liten poäng här i att Sverige har verkligen stött kurderna på ett sätt som man kan uppfatta som provokativt mot Turkiet? Går det att resonera så helt enkelt?
Man kan i alla fall säga att det är liksom, vi har två, om man ska generalisera, det är liksom två synsätt på frågan som skiljer sig väldigt mycket. Om Sverige ser på kurdfrågan som en fråga om minoriteters rättigheter, så ser Turkiet på frågan som liksom en säkerhetsfråga. Och det är särskilt sedan de fredsförhandlingar som de drev med PKK under 2000-talet, som bröt samman 2015, vilket resulterade i ett nytt utbrott av konflikten med PKK. Så har liksom inom internationella relationer brukar man använda begreppet securitization, säkerhetisering, är väl den dåliga svenska översättningen. Men med andra ord, man ser på kurdfrågan idag i huvudsak som en terroristfråga. Och där skiljer sig Turkiet inte bara från Sverige utan från många andra NATO-medlemmar. Men det är klart att från det turkiska perspektivet då, så blir det ju konstigt. Det de ser som en livsfarlig terroristorganisation får demonstrera fritt på svenska torg och vifta med svenska flaggor, eller som nu senast projicerat sina flaggor på stadshuset. Det tolkas ju som om Sverige stöttar eller åtminstone är slapphänta med PKK.
Och vad är det då för krav som Turkiet har ställt på Sverige för att låta oss bli medlemmar i NATO? Det är ju några stycken, men om vi ska gå igenom dem, vilket är det främsta och viktigaste skulle du säga?
Alltså det är lite svårt att vara precis här, därför att det finns en massa olika listor som förs fram i olika kanaler, och jag är lite osäker på vilken som är liksom den slutgiltiga formella. Men det viktigaste kravet har nog att göra med synen på PKK och i vilken utsträckning Sverige faktiskt så att säga tillåter eller går efter PKK som organisation om de får verka i Sverige, det skulle jag säga. Sen är det också relationen med YPG-milisen, den andra kurdisk milis i Syrien då, PKKs syriska gren som Turkiet ser det. Och sen kanske sist, ja, i det här PKK liksom klustret av krav, så kräver man ju då att man ska lämna ut ett antal terrormisstänkta. Och då har man spritt, alltså, också tagit med andra aktörer, inte bara PKK, utan också till exempel medlemmar av den så kallade Gülen-rörelsen, som Turkiet kallar för FETÖ. Och det finns ett antal publicister i Sverige som hade ganska höga positioner i Gülen-rörelsen, som Turkiet delar utlämnade. Slutligen så vill Turkiet ha ett stopp på det som Turkiet ser som beskriver som ett vapenembargo.
Finns det någonting här som Sverige skulle kunna, några krav man skulle kunna möta? Alltså jag tänker att utlämna publicister låter ju knappast som någonting man... Alltså för mig som okunnig låter ju det som något, det steg man absolut inte kommer ta. Eller finns det några ställen man kan gå Turkiet till mötes?
Man kan ju lite slarvigt på något sätt säga att, alltså, om Sverige skulle gå alla de där kraven till mötes, då skulle det krävas att Sverige blir något av en auktoritär polisstat. Och det är väl vi kanske inte helt villiga att göra. Sen så är det väl möjligt så att de här kraven kan ses som maximalistiska förhandlingskrav. Att Turkiet vet att de inte kommer få allt, men de ställer höga krav och hoppas på något. Det är en tolkning. En annan tolkning är att de ställer så här höga krav för att de vet att de inte kommer få dem, och att de snarare vill ha kriget, eller så att säga konflikten över detta. Men om man tittar på innehållet, så är det väl så att den svenska regeringen har redan signalerat att tillsammans med Finland, att man är beredd att tumma på, och vi tittar på det här med vapenembargot. Det är ju inte formellt något vapenembargo, det är ju Inspektionen för strategiska produkter som gör individuella bedömningar, men den lyssnar ju på regeringens tolkning av säkerhetsläget, så det spelar ju förstås roll. Så det är ju en öppning som man redan har signalerat. Och dessutom så är det ju så att vi har nu från och med 1 juli en ny terroristbrottslag. Och den lagen, även om den inte den kan ju inte ses som en eftergift till Turkiet, för den baseras ju på en utredning från 2019 och har en längre historia som åtgärdar brister som vi själva har liksom identifierat. Den kan likväl få konsekvenser som Ankara borde vara nöjda med vad gäller möjligheten att till exempel lagföra personer som stödjer terroristorganisationer på olika sätt.
Det har ju talats en del om att Turkiets krav, du har varit inne på det också, inte bara har med Sverige att göra, utan också med andra NATO-länder, exempelvis USA, och det här med köp av stridsflygplan från USA. Hur mycket ligger det i de spekulationerna? Är det sannolikt att det förhåller sig på det sättet, tror du?
Ja, det är ju möjligt. Alltså, jag öppnade ju med att säga att jag tycker att vi alla analytiker bör ha en viss grad av ödmjukhet när vi försöker liksom förklara och säga vad som är viktigast. Så jag skulle ta med det. Det är snarare så att det finns en lista, och med det här vetot så kan Erdogan slå flera flugor i en smäll. Och även om jag tror att man ska ta de här kraven som man ställer mot Sverige på allvar, att Turkiet menar allvar, även om det bara är en inrikespolitiskt motiverat utspel av Erdogan, det här, så är det så att det är någonting som många känner starkt för, som jag redan har sagt. Så det kravet som man ska ta på allvar ändå, de här kraven. Men det kan också vara så att Turkiet vill ha, eller åtminstone kan delvis tillfredsställas av saker som man skulle kunna få från USA. Nu ska det sägas att jag tror att sannolikheten att man faktiskt kan få det är ganska små. Det fanns en möjlighet att den här försäljningen av F-16-plan och moderniseringskit skulle kunna gå igenom, inte vad jag förstår, på amerikanska experter. Det satt fast i kongressen, men det fanns viss rörelse där efter Ukraina-kriget, när Turkiet då stängde på spåren och sålde drönare till Ukraina till exempel. Men i och med Turkiets agerande nu så verkar ju utsikterna vara mycket mindre. Och om Turkiet skulle fortsätta och hålla fast vid sitt veto efter Madridmötet, tror jag, möjligheterna att få liksom kongressen att ge efter för Turkiet minskar ännu mer. Sen har jag liksom, amerikanska experter, när man talar med dem om det här, säger, ja men vill ni verkligen att vi ska ge stridsflyg till Turkiet? Är det liksom, är det rätt att göra så för att, så att köpa deras medhåll? Ja, det finns ju en annan dimension också. Det är en rysk dimension.
Just det. Och vad finns att säga om den?
Alltså det finns en hel del att säga som är ganska spekulativt. Så det fanns ju vissa teorier som framförs att det här har att göra med Putin. För att tittar man, följer man principen follow the money, så är det ju Putin som kanske gagnas mest av det här bråket. Det skapar interna liksom, så här, splittringar inom NATO, och sen så förhindrar det NATO-utvidningen till ryska gränsen. Men, och därför ligger det nära till hands att tro att det här är någon slags deal mellan Erdogan och Putin. Där Erdogan ska få någonting i gengäld. Alltså jag... det kan vara så. De har ju en relation och de är ju inte, det ligger ju inte liksom långt ifrån dem, Putin och Erdogan, att köpslå. Men jag tycker inte att jag ser indikationer på någon sån deal ännu. Men det är möjligtvis att ja, det här är ytterligare en fluga som Erdogan kan så att säga slå med den här smällen. I det att genom att göra så här så har han en liten hävstång i argument mot Putin, för nu så har ju Erdogan också signalerat att han tänker gå in i norra Syrien igen. Ja, och där är det då bland annat amerikanska trupper, men framförallt är det ryska trupper tillsammans med iranska och Assads egna styrkor som står i vägen egentligen för en sån militär operation. Och ja, man kan ju tänka sig att Erdogan då liksom i de diskussionerna tar upp detta. Men än så länge så har Ryssland uttalat sig kritiskt mot det, och de hade nyligen ett möte med Astana-gruppen, Iran, Ryssland och Turkiet, och kommunikerade därefter. Ja, gav inte vid handen av att det är någon invasion som är nära förestående.
Just det. Du, jag tänker lite på Turkiets allmänna geopolitiska situation. Det är ju en gammal stormakt i regionen. Det finns en lång historia här av hur Turkiet agerat. Man har alltid befunnit sig mellan öst och väst på olika sätt. Vart skulle du säga att Turkiet eller Ankaras politik är på väg idag? Är man på väg österut eller västerut, eller är man på väg åt sitt eget håll? Bygger man upp en egen, ser man sig själv som en egen framtida ännu större stormakt? Eller hur ser spelet ut där så att säga? Hur påverkar det de här händelserna?
Alltså jag har tidigare i min forskning skrivit en hel del, gjort diskursanalys om när forskare och politiker talar i liksom väderstrecksmetaforer och kritiserat det, så jag är generellt sett lite, försöker vara lite försiktig. Men alltså, din fråga, du liksom rotar ju något som är väldigt viktigt, att det är ingen slump att detta händer helt plötsligt, och handlar inte bara om den här frågan. Det är ju så att Turkiets relationer med väst och med NATO har varit svåra under en längre period. Mm. Om man bara tittar på liksom till exempel USA och Turkiet relationer så kan man ju räkna upp liksom, Turkiet hjälpte till att kringgå sanktioner mot Iran. Turkiet höll en amerikansk pastor i princip som gisslan, grep honom utan anledning för att försöka få en turk fetologren utlämnad. Turkiet köpte ryska luftvärnssystem mot USAs varningar. I två tillfällen när en turkisk delegation var på besök i USA så utbrast det slagsmål med demonstranter och journalister. Det finns liksom en hel rad av incidenter som liksom indikerar att det finns en grundläggande problematik. Och delvis har den att göra med att den nuvarande regeringen i Ankara har en annan världsbild. Alltså där som skiljer sig från de många tidigare regeringar i Turkiet. Där då, tidigare så såg man oftast NATO-medlemskap som hörnstenen. Och önskan om att gå med i EU var en annan viktig komponent där. Och man liksom omfamnade västvärlden mer helhjärtat. Alltså den här regeringen formades ju dels i en tradition av politisk islam. Partiet är liksom inte ett islamistiskt parti i strikt bemärkelse, men Erdogan och de som grundade partiet formades dock i den miljön, den politiska islam så att säga, men miljön i välfärdspartiet i Turkiet. Och man ser då NATO-medlemskap som ett ben. Erdogan brukar ofta tala om att till exempel världen är större än P5, och då menar jag då de permanenta fem medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Han vill inte se en värld där, eller han ser inte värld som leds av USA. Man ser EU som ett land eller en organisation som är på dekis mer eller mindre. Och istället så pratar man om en slags multipolär värld med ett framväxande Kina, ett starkt Ryssland och med andra aktörer som Turkiet, Indien, Brasilien och så vidare. Och därför ska Turkiet ha en mer oberoende utrikespolitik. Så att det finns liksom inte någon slags riktigt grundläggande identifikation med europeiska värderingar, i alla fall i den nuvarande regeringen. Och jag tror att det leder ju till ökade problem. Och så kan man lägga där till också det faktum att Turkiet till exempel, alltså som Ryssland har ju en auktoritär ett auktoritärt styre idag. Och då kanske man identifierar sig mer med länder som ledare som Putin till exempel. Det man dock ska komma ihåg är att snart går Turkiet mot val. Och idag ser det ut som om oppositionen faktiskt kan vinna. Så detta kan också förändras.
Och den oppositionen, vet man någonting hur den skulle orienteras utrikespolitiskt?
Ja, oppositionen består idag, det finns en koalition av sex partier. Den leds, kan man väl säga, informellt av det största partiet, det största oppositionspartiet, CHP. Och det är landets grundare Atatürks gamla parti. Det är ett socialdemokratiskt parti i turkisk tappning. Men sen finns det allt från ett mer eller mindre ett högernationalistiskt parti och ett islamistiskt parti. Och sen utanför den här koalitionen eller alliansen står det prokurdiska partiet som det är det tredje största partiet i vissa mätningar och som stöttar oppositionen. Jag kan tänka mig att man skulle gå tillbaka till en mer försiktig utrikespolitik. Traditionellt sett så var turkisk utrikespolitik en politik som drog lärdomar av misstaget från första världskriget när man gick med aktivt och på fel sida. Och istället så har man liksom generellt sett, med undantag från framförallt Cypern-invasionen 1974, så har man fört en ganska försiktig utrikespolitik där man talar om fred hemma och fred utomlands. Och så jag misstänker att vissa saker kommer man hålla fast vid. Konflikten med Grekland, över gränsdragningar och så vidare, den kommer finnas kvar. Kurdfrågan är ingen enkel fråga att lösa. Och så vidare. Så det finns vissa saker som man ska hålla fast vid. Och en del av oppositionspartierna har också uttalat sympatier för Erdogans linje i den här frågan med NATO. Men man har också sagt att man gillar inte sättet på vilket han har väckt de här frågorna. Han kunde ha gjort det diplomatiskt istället för så här offentligt.
Tänkte vi ska prata lite mer om kurder och PKK. PKK är det nog många som med mig som har barndomsminnen ifrån. Det var ju någonting som var väldigt omtalat i Sverige redan på 1980-talet. Och du har ju redan nämnt att det finns en stor relativt stor kurdisk diaspora i Sverige också som också har varit rätt framgångsrik, får man säga. Det finns ju många framträdande kurder i svensk offentlighet. Om man tänker tillbaka på liksom 1980-talet, då beskrevs ju PKK som en fiende till Sverige och Sverige, att vi var en av de första länderna som terroristklassade dem och så vidare. Kan du liksom, vad har hänt sedan dess? Hur kommer det sig att Sverige har orienterat om sig där och hur ser vi PKK idag mer? Går du att berätta lite om detta?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag är ingen expert exakt på PKK. Jag ska försöka göra mitt bästa. Men dels kan man väl säga att först och främst så måste man liksom, den kurdiska diasporan i Sverige är ganska brokig. Det finns en hel del kurder som kom som arbetskraftsinvandrare och en del av dem liksom stöttar AKP. Sen finns det en hel del kurder som kämpar hårt för den kurdiska saken men som inte alls stöttar PKK. Och sen finns det de som ser PKK som en frihetskämpare i princip. Så det finns liksom lite allt möjligt. Och Och vad som har hänt i Sverige tror jag delvis speglar också PKKs utveckling. Alltså synen på PKK på 80-talet har att göra med att man misstänkte att PKK ägnade sig åt till exempel att avrätta avhoppare från PKK eller interna kritiker, vilket man tror att de har gjort i Sverige på 80-talet. Och PKK var ju en väldigt hårt för militant organisation som använde terror som ett verktyg. Sedan greps Öcalan 1999 och har sedan dess suttit i fängelse. Och kort därefter så lade PKK om så att säga kampen. Och från att ha varit en hårdför, jag tror att de var väl en marxist-leninistisk organisation, möjligt att de var maoist-leninistisk, men jag tror inte det. Så har de ändrat ideologi och nu är det någon slags bakhtiniansk ekologisk anarkism snarare som liksom ligger till grunden för deras filosofi. Och man har gått från att kämpa för secession, alltså en egen stat, ett eget Kurdistan, till att istället driva en kamp om decentralisering och ökad autonomi inom ramen för existerande nationalstater, och att man istället skulle bilda någon lös kurdisk konfederation som skulle gå över alla de här fyra landsgränserna där kurderna framförallt bor. Irak, Iran, Syrien och Turkiet. Huruvida man använt sig av terror på senare tiden kan man väl liksom diskutera. Men jag tror att det som gjorde att bilden av militanta kurdiska organisationer svängde inte bara i Sverige utan i väst, det var väl IS, tror jag. När man såg till exempel då kvinnliga kurdiska krigare i Kobani kämpa mot IS som försökte erövra staden och så vidare. Och de har ju varit skickliga också vad gäller PR. Men generellt sett så tror jag att alltså inbördeskriget i Syrien har ökat sympatierna för kurderna och kurdernas sak ganska kraftigt. Och det gäller även organisationer, syriska organisationer som då är mer eller mindre knutna till PKK. Så idag är det väl, om man ska vara helt ärlig, är det inte så i Sverige och många andra länder att ja, PKK är en terrorstämplad organisation, men i realiteten ser väl många de här kurdiska militanta aktörerna som frihetskämpar eller i alla fall rebellgrupper som bekämpar IS eller så vidare.
Ja, just det. För här kommer ju då, för svensk vidkommande så blir ju också då frågan om Amina Kakabaveh intressant, för att det har väl en del av det så att säga avtal som hon slöt med regeringen eller var det överenskommelse handlar ju också om svensk stöd till PYD, vilket också då har tagits upp av Turkiet. Hur känt är det här i Turkiet att det har förekommit ett sådär här diskussion i Sveriges riksdag och att vi har en riksdagsledamot som har så att säga själv driver den här frågan och att regeringen också har talat med henne om den saken?
Ja, men det är mycket välkänt. Det har slagits upp stort i de flesta turkiska medier. Liksom incidenten som jag inte är säker på att många svenskar kanske kände till. Incidenten här om natten när en grupp som kallas Rojava-kommittéerna som projicerade stora PKK-flaggor på stadshuset och Globen och så vidare. De incidenterna tas ju upp stort. De funkar bra i den turkiska så att säga retoriken nu. Och man slog dessutom i vissa turkiska medier upp något som bara nämndes i förbifarten här i Sverige. Jag vet inte om det var Socialdemokraternas partisekreterare eller någon, vem det nu var, som svarade på det, men han sa att man försökte sätta press på Amine genom, och då hade man ringt kurdiska företrädare i Syrien och bett dem att kontakta henne. Jag vet att Amine Kakabaveh hade tydligen då visat upp sin telefonlista i mobilen för journalisten och sagt att jag hade inte svarat ens, så de har inte påverkat mig. Men detta beskrevs då i turkisk press som att den svenska regeringen bad PKK att säga till Amine Kakabaveh att stödja regeringen. Så liksom, det här är inte grundorsaken förstås till den turkiska kritiken, men det kom ju väldigt olägligt för den svenska regeringen och det spär på problematiken i Turkiet.
Men opinionen i Turkiet, ja, vi var inne lite på det tidigare, att det finns ändå ett ganska brett stöd till att motståndet mot att PKK är fiender, det är någonting som stora delar av den turkiska opinionen helt enkelt håller med om. Alltså det är såväl väljare som politiker och media och så vidare. Är det rätt uppfattat?
Jo, men det skulle jag väl hålla med om. Sen så är det så att det är klart att det finns också en... det finns ju också många kurder i landet och synen bland kurder är delad. Det finns en del kurdiska parlamentariker för AKP, det finns en hel del konservativa kurder som röstar på AKP. Det var till och med många kurder som slöt sig till IS, så det finns den dimensionen också. Men generellt sett är det också så att det finns många kurder som ser PKK som den starkaste gruppen som så att säga har kämpat för kurdernas sak. Och sen så finns det ju också ett prokurdiskt parti som antagligen, tror jag, kommer att stängas ner inför nästa val. De anklagas för att ha nära kopplingar med PKK. Det är ju liksom ett mer allmänt vänsterparti som också innefattar andra representanter för andra etniska grupper och folk som bryr sig om miljö och vänsterideologi, så att säga. Och de delar ju förstås inte riktigt syn i de här frågorna. Mm.
Du, om de skulle ringa upp från UD, eller det kanske de redan har gjort, och fråga dig om råd, alltså hur ska vi göra för att lösa den här situationen? Vad skulle du ge för råd då? Eller vad gav du för råd när de ringde?
Om jag gav råd så håller jag dem mellan mig och UD i sådana fall. Jag har väl sagt offentligt hela tiden att jag tycker att det är viktigt att man... jag tror att man måste ta de här råden på allvar. Jag tror inte att man ska förvänta sig att någon annan, till exempel USA, ska komma in som en, så att säga, riddare på en vit häst och rädda oss. Jag tror att det kommer att krävas att andra aktörer visserligen kliver in, men i huvudsak, och det här är ju USA faktiskt signalerat från första början, i huvudsak så är detta en bilateral fråga. Så det handlar ju om att försöka se vad som är möjligt att göra. Utan att rucka på principer som för oss vore oacceptabla att rucka på. Och det handlar både om liksom en bred sympati med kurdernas sak, som jag delar, och också en... det är ju liksom omöjligt till exempel att rucka på rättsstatens principer vad gäller liksom utlänningar och så vidare. Så att hitta någon slags balansgång där. Sen så är det förstås också så, vilket regeringen bör tänka på, att det finns ju en risk, som jag redan har tagit upp, att Erdogan inte är så intresserad av eftergifter, utan han är intresserad av den här konflikten. Därför att den funkar inrikespolitiskt för honom. Och om det är så, om det är fallet, ja, då finns det väldigt lite som regeringen egentligen kan göra. Och då är problemet att man kan riskera att göra svåra, politiskt svåra eftergifter och kanske moraliskt svåra eftergifter som sen Erdogan ändå så att säga viftar bort. Till exempel så reagerar Ankara idag när nu Sverige presenterar en tuffare lagstiftning mot terror. Och då skjuter man fram så att säga målet lite grann och säger att ja, men det som spelar roll är implementeringen. Så vi kommer att vänta och se hur ni faktiskt agerar och går efter PKK. Slutligen så skulle jag vilja säga också att det finns ju också, det kan finnas andra tillfällen, även om man då öppnar upp för ratificering. Jag tror inte att det kommer hända i Madrid, det är inte omöjligt, men jag tror inte det. Men om man så småningom öppnar upp för ratificering, ja, men då ska också sen turkiska parlamentet rösta ja. Och det är möjligt att det kan krävas, kommer ytterligare krav då. Så kanske spara också på krutet lite grann så att man har någonting kvar om det skulle krävas att ge.
Ja, det är onekligen en komplicerad och svår fråga för våra utrikespolitiska myndigheter att hantera helt enkelt. Stort tack Paul Levin för att du kom till mig och berättade om alla dessa intressanta saker.
Tack, tack.
Och tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan snabbla@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.